Hej, jag heter Kristoffer Bergström och vill hälsa dig varmt välkommen att fira gudstjänst tillsammans med oss i Centrumkyrkan den här söndagen den 21 mars. Så roligt att du är med oss via nätet och följer vår livestreaming. Och på det viset är med och delar gemenskapen tillsammans med oss idag. Vill du komma i kontakt med någon av oss efter gudstjänsten så går det jättebra att ringa eller skicka oss ett mejl. Och våra kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida. Och du kan också följa oss på sociala medier. Då kan du söka på Centrumkyrkan Falun. Idag kommer vi att få lyssna till predikan utav Frans Kempe. Kiki kommer hålla ett barninslag. Vi gör som vi brukar. Vi knäpper våra händer och så ber vi tillsammans för den här gudstjänsten. Tack Gud för att vi får mötas igen och fira gudstjänst tillsammans idag. Vi ber att du ska vara med och möta var och en som är med just nu. Tack för att du känner oss var och en. Och du vet ju precis hur vi mår och vad vi behöver idag. Hjälp oss att öppna våra hjärtan och vara redo att ta emot det du vill säga oss och ge till oss idag. Genom predikan, sången, musiken och gemenskapen tillsammans. Vi lägger hela den här gudstjänsten i dina händer. Amen.
Hej, jag heter Kiki och jag brukar ha söndagsskolan här i kyrkan. Har du någon gång varit med om att någon har bett dig om att göra någonting som du tycker är svårt? Eller som du tycker är läskigt? Eller som du kanske tycker är, att du är lite rädd för att göra? Det ska vi prata om idag. Det finns en man i Bibeln som råkade ut för det här. Han fick ett uppdrag som han tyckte var alldeles för svårt för honom att utföra. Och den här mannen, han heter Mose. Men jag tycker vi tar det lite från början. Jag vet inte om ni kommer ihåg Josef som Gunilla och Annette har pratat om på söndagsskolan. Han blev ju såld som slav av sina bröder och han hamnade i Egypten. Och efter många om och men så blev han en av faraos närmaste män. Och när det blev en svår hungersnöd, då kom hela hans släkt till Egypten för att få mat. Och de blev kvar där. Och när Mose föddes, då hade det gått många, många år. Och det hade det här folket, Josefs folk, israeliterna, de hade blivit väldigt många. Och farao, han hade nästan blivit lite rädd för dem. Han tänkte att de kanske kommer att försöka ta över Egypten, och det ville han inte. Så han bestämde sig för något väldigt hemskt. Han bestämde att alla små nyfödda pojkar skulle dödas. Och Mose, han var en liten bebis. Så hans mamma och pappa blev förstås jätteängsliga och rädda. Och de bestämde sig för att gömma Mose. Och de lyckades gömma honom några månader. Men till slut så började han ju bli lite större. Och då bestämde sig Moses mamma för att lägga honom i en korg. Och så la hon den här korgen i floden Nilen. Och efter en liten stund då kom faraos dotter, prinsessan, ner till Nilen för att bada. Och hon hittade den här korgen med pojken. Och hon förstod ju förstås att det var en av de här pojkarna som skulle dödas egentligen. Men hon bestämde sig för att ta hand om den här pojken. Och till slut så blev det så att Mose växte upp hos prinsessan. Och han blev till och med adopterad av farao. Men under hela den här tiden så såg han ju hur illa egyptierna behandlade hans folk. De fick ju slita hårt och de fick jobba som slavar. Och det tyckte han ju inte om. Och det blev faktiskt så en gång att han såg en egyptier som slog en av israeliterna. Och då var det faktiskt så att Moses slog ihjäl den här egyptiern. Och det var inte bra, för då blev farao jättearg. Och Mose, han behövde fly. Och han flydde ut i öknen. Och han bosatte sig i ett land som hette Midjan. Och där gifte han sig. Och han tog jobb som fåraherde hos sin svärfar. Och han var ute i markerna där och vaktade fåren. Under tiden så bodde ju israeliterna kvar i Egypten. Och de fick jobba som slavar. Och de bad till Gud att han skulle hjälpa dem och befria dem. Och Gud, han hörde deras bön och han hade en plan. En dag när Mose var ute med fåren så fick han se en brinnande buske. Och när han gick fram till den här busken, då hörde han Guds röst som sa att du ska ta av dig skorna, Mose, för det här är helig mark. Och sen berättade Gud för Mose att han skulle få ett uppdrag. Och det här uppdraget, det tyckte Mose var jättesvårt. För det var att befria Israels folk och ta dem till ett bättre land. Och han förstod inte hur det här skulle gå till. Han var rädd och han tyckte att det var för svårt. Och han sa till Gud att jag kan inte göra det här, för att ingen kommer att lyssna på mig när jag pratar. För jag är så dålig på att tala. Men Gud sa att han skulle vara med Mose, och han gav honom också en stav och sa att den här ska du använda för att göra mäktiga saker, för att folk ska lyssna på dig. Men Mose, han sa i alla fall att nej, jag klarar inte det här. Det kommer inte gå. Det är för svårt. Och då sa Gud att du ska få hjälp. Du ska få hjälp av din bror Aaron. Och jag lovar att vara med både dig och Aaron hela tiden för att det ska gå bra det här. Och hur det går för Mose och Aaron, det ska vi berätta om en annan gång på söndagsskolan. Men jag kan avslöja att det händer många spännande saker. Och Gud var med hela tiden, precis som han hade lovat Mose. Och det jag tycker är bra med den här berättelsen, det är att Gud lovar att vara med, fast man får göra svåra saker som man inte tycker att man är bekväm med eller som man är rädd för. Och han säger att han alltid är med oss. Och liksom han lovade Mose att vara med, så lovar han oss att vara med oss också när det är tufft och svårt. Det tycker jag är skönt. Det tycker jag att du kan tänka på också, om du är med om någonting som du tycker är jobbigt eller svårt. Som vanligt så har ju Frans åkt runt med lite pysselmaterial. Och i den här gången så vet jag att det är en målarbild. Och sen är det lite påskpyssel. Och sen kan du också prova att göra en korg. Inte en sån stor korg som Mose låg i, men en liten korg. Jag hoppas att vi snart ses igen på riktigt i söndagsskolan. Och så hoppas jag att du får en riktigt bra söndag. Så ses vi. Hej då!
Tack Kiki för det du delade med oss och med barnen. Nu tänkte jag berätta lite kort vad som händer den kommande veckan. Programmet finns ju också på vår hemsida och på Facebook. På tisdag är det LP-kontakt klockan 10 och vi har en bönesamling via Zoom på kvällen klockan 7. På onsdag och torsdag är det också LP-kontakt klockan 10 och på torsdag vid 5-tiden så har LP en gitarrkurs. På torsdag klockan 8, då är det en digital träff som Pingst Ung anordnar för föräldrar via nätet. Temat den här torsdagen är Gud i vardagen. Och på fredag så är det after school här i kyrkan för de barn som går i årskurs 4-6. Och den samlingen är mellan 4:30 till 5. Och då blir det både lek, mellis och en andakt. Och nästa söndag förstås, då får vi fira gudstjänst igen här på nätet. Och då kommer vi bland annat att få lyssna till predikan utav Kristina Kempe. Varmt välkommen att vara med på våra samlingar.
Hej! Jag heter Frans Kempe, jobbar som pastor här i församlingen. Och temat för idag kommer att handla om bön. Och ha gärna Bibeln framför dig. Vi kommer att prata lite om Daniel kapitel 9. När man pratar om bön så är det ofta en vana. Vi är vana att be på olika sätt. En del ända från barnsben, man är be Fader vår. Eller Gud som haver. Det är olika, man är van att på olika sätt att på sätta be också. En del ber stående, sittande, liggandes. Det finns väldigt olika sätt att be på. För ett tag sedan fick jag en fråga. Varför ber du med ögonen öppna? Och det kan man ju fråga sig ibland. Och för mig har det en betydelse. För under min första missionsresa, då åkte jag iväg till Tyskland, till Berlin. Och vi hade evangelisation på gatorna, på de stora torgen kan man säga. Och en sak vi lärde oss i den här resan att när vi ber så måste vi ha ögonen öppna. För man vet inte om någon kommer att ta väskan man har. För allt är öppet. Tänk att man samlar sina ring och alla ber och ingen kollar på var man har grejerna. Så kan det rätt komma någon ta det. Så någonting som har följt med mig som resten av livet på något sätt. Att, men jag ber med ögonen öppna för mig. Det händer saker när man ber. Man måste vara beredd på det också. Även när man ber för andra människor så, ja, så händer det saker ibland. Och det är bra att kunna se det. Sen är det ju en vana som man lär sig på något sätt. Och när vi pratar om bön så har vi vanor. Men vi måste också kolla vad Bibeln säger om det. Så vad Bibeln pratar om är att det handlar inte mycket om formen hur vi ber. Men det pratar om hjärtat. På insidan är det viktigaste. Vår hjärtas attityd, hur vi tänker kring det. Alltså på insidan. Det där Gud ser. Han ser våra tankar, vårt innersta. Och det som är viktigt för honom. Vi kommer att kolla lite grann på Daniel. Och jag tror att Daniel kan vara en person som vi kan få lära oss väldigt mycket av. Hur han bad och på hur han fungerade. Så för det första kapitel i Daniel för att se vem man är. Så han är en av de här en ledare, en så här ung ledare i Jerusalem som kung Nebukadnessar tar med sig till sitt folk i Babylon. Han skulle kunna vara en prins kan man säga. Någon person som var viktig i framtiden. Och det man vet om är att just på den tiden har jag sagt så här att om ni följer mig så kommer jag välsigna er och kommer gå bra för er. Men om ni inte följer med er så kommer jag skicka iväg till ett okänt folk. Och ni kommer vara där i det landet för att tjäna deras gudar och finnas där med bland dem. Och det var detta som hände. Och det är så Daniel kom till Babylon som han bodde på. Det var ungefär kring 605. Före Kristus som kungen Nebukadnessar kom och intog Jerusalem. Och han tog med sig de här unga prinsarna, ledarna som skulle bli någonting i landet och tog med sig dem hem till sig. Och han utbildade dem för att kunna vara hjälp till honom. För så han gjorde. Och för att kunna studera Daniel kapitel 9 måste vi också gå tillbaka till Jeremia. För när folket skickades väg till Babylon så var en profet Jeremia, han bodde i Jerusalem då. Han skickade brev till dem i Babylon. En uppmuntran. Och berättade för dem att nu, det kommer att gå faktiskt 70 år innan de kan komma tillbaka till landet. Så bygg hus, bo i dem, ta hand om varandra. Föröka er, bli ännu mer. Och be för välgång för den plats ni bor i. Och det är skrivet i Jeremia 29 för den som är intresserad. 29, vers 11 är väldigt välkänt bibelord. Så här står det. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Det här var någonting som Jeremia skrev i början av den här exilen. Och han sa att men 70 år kommer att gå innan det kommer tillbaka till mig. Och det här vi kommer in på Daniel kapitel 9. Då är Daniel en gammal man. Han har levt i landet i ungefär 70 år då. Jag vet inte hur gammal han var, men han var en ålder man i sin, ja, i en ålder kan man säga. 70, 80, 90, jag vet inte hur gammal han var egentligen. Och läser vi från första, från kapitel 9, vers 1-3. Så här står det. Under Darius första år, hans son till Xerxes, var Medes härkomst och blev kung över Kalderiket. Under hans första regeringsår uppmärksammade jag Daniel i skrifterna hur många år Jerusalem skulle ligga i ruiner enligt Herrens ord till profeten Jeremia. 70 år. Jag vände mig till Herren, Gud med bön och åkallan, och höll fasta i säck och aska. Här ser vi att Daniel, han läser från Jeremia i vår bibel kapitel 29. På den tiden var det typ en rulle med bibelorden. Och han läste då om ett löfte som Gud har gjort. 70 år kommer ni att vara där, sen ska ni komma tillbaka. Och jag tror någonting vi kan också lära oss om Daniel här, att han verkligen läste Guds ord. Han utgår därifrån. Han såg att det fanns någonting där, ett löfte. Och han tog fasta på det. Och han tog tid för det också. För det står att han tog tid för att fasta och be, kan man säga. Och verkligen avsatte tid för att, men det här löftet ser jag i Bibeln. Och nu har det gått 70 år. Gud, nu måste du svara på det här. Han ville att det skulle ske. Så tänk på det hemma också. Vad har du för avsikt? Läser du Bibeln och står du på de löftena som finns i Bibeln? När du ser om det här gäller för mig idag. Och tar det verkligen tid för att be också. Vi är ganska oftast ganska upptagna med olika saker. Men att verkligen ta sig tid. Sätta åt tid. Men nu Gud ska jag be till dig. Jag vill verkligen komma in i det här. Jag vill höra från dig vad du tycker och tänker. Jag vill verkligen stå på det du har sagt. Och det var det Daniel gjorde. Jag kommer att läsa nu sen från det här kapitel 9, Daniels bön. I olika omgångar. Och sen kommer jag att ta upp några saker som jag säger att jag tror vi kan lära oss från det här. För det är en ganska mäktig bön. Och från vers 4-8 så säger han så här. Ack Herre, stor och förfärande Gud. Du som troget håller fast vid förbundet med den som älskar dig och håller dina brud. Vi har syndat, handlat orätt. Vi har dragit skuld över oss och trotsat dig. Vi har vänt oss bort från dina bud och lagar. Vi har inte lyssnat till dina tjänare profeterna som talat i ditt namn till våra kungar. Hövdingar och fäder till allt folk i landet. Herre, du är rättfärdig. Men vi står denna dag med skam. Vi män av Juda och Jerusalems invånare, alla israeliter nära och fjärran, i alla änder dit du har fördrivit dem, därför det var trolösa mot dig. Herre, det är vi som står med skam, våra kungar, våra hövdingar och våra fäder, vi har syndat mot dig. Här tar ju Daniel på sig en börda. Det var inte han som hade gjort det. Han hade inte varit en del av det här som hade hänt. Det är ju 70-100 år innan. Och det har gått successivt bli värre och värre i landet. Att de har inte följt Gud. Men han tog på sig ett kollektivt ansvar och sa att, men vi har syndat. Jag är en del av det här. Och jag tror någonting att kunna stå som i gapet och säga, men vi har gjort fel. Det kanske inte är ditt ansvar. Det kanske inte är du som har gjort det. Men att ta det här ansvaret. Men vi har faktiskt gjort det. Vi har missat målet. Vi har inte gjort det du har sagt. Och här kan man också säga att han också pekar på Guds karaktär. Att Gud är rättvist. Att han har gjort faktiskt, det finns konsekvenser av det, att man inte har följt dig. Så han går hela tiden tillbaka till vem Gud är. Att Gud är som håller troget fast förbundet med de som älskar honom. Och att Herren, han är rättvis. Han är rättfärdig. Så att kunna ta ett kollektivt ansvar. Våga stå i gapet. Även om kanske du har gjort felet. Men även be för det. Säg, men okej. Nu har faktiskt vi gjort det. Det kan vara som församling. Det var som land. Men vi har faktiskt syndat mot dig Gud. Hjälp oss mitt i det här. Vi går vidare. I vers 9-14. Så här. Herre vår Gud. Du är barmhärtig och förlåtande. Vi är upproriska mot dig. Vi har inte lyssnat till din röst och inte handlat efter den vägledning du gett oss genom dina tjänare profeterna. Jag hela Israel överträtt din lag och avfallat att inte lyssna till dig. Därför har vi drabbats av en förbannelse som är surat att sända och som skriver in din tjänare Moses lag. Vi har syndat mot dig. Och du bekräftar det ord du uttalar om oss, om det styresmän som har härskat över oss. Du har låtit ett stort elände drabba oss om någon liknande som skedde i ljus som aldrig skett under himlen. Så som du så skrivit till Moses lag kom allt detta onda över oss utan vi sökte blidka dig, Herre, vår Gud. Vi upphörde inte att synda och frågade inte efter din sanning. Därför, Herre, höll du olyckan i beredskap och lät den drabba oss. Rättfärdig är du, Herre, vår Gud, i alla dina gärningar, men vi lyssnar inte till din röst. Här går Daniel tillbaka direkt till vem Gud är. Att Gud är barmhärtig och förlåtande. Och sen bekänner han den synden de har gjort. Väldigt specifikt, allt de har gjort. Och på ett sätt de har svikit Gud, eller kommit bort från Gud. Och jag tror mycket vi kan lära oss där också, att men var specifikt när vi ber. Vi kan be generellt, men gå in djupt, men det här har vi gjort fel. Våga ta ansvar, men de här grejerna, de här specifika sakerna har vi misslyckats med. Och vi har inte följt det, Gud. Och det är så Daniel ber också, väldigt specifikt. Och han tar ansvar för det och visar nästan ånger, men det här är faktiskt vi misslyckats med. Vi har gjort fel mot dig, Gud. Och han också går tillbaka att Gud är rättfärdig. Att Gud är rätt. Det är faktiskt du, Gud, som vet mycket bättre. Och det jag har fått lida av den här stunden, så är det en konsekvens av att vi inte följt dig. Men vi kan också säga att han går väldigt tillbaka hela tiden till att åberopa Guds karaktär, vem Gud är. Så vi behöver göra det. Mitt i allt, om vi syndat gjort fel, kan vi också åberopa vem Gud är. Att Gud är rättfärdig. Man är också barmhärtig och förlåtande. Vi läser vidare vers 15-19. Herre vår Gud, du som med din starka hand har fört ut ditt folk i Egypten, gjort detta namn ryktbart intill denna dag. Vi har syndat, vi har dragit skuld över oss. Herre, du som alltid har handlat trofast mot oss, vänd nu din glödande vrede från din stad Jerusalem, ditt heliga berg. Våra synder, våra fäders missgärningar har dragit vanära över Jerusalem och ditt folk inför alla som bor omkring oss. Hör du, Gud, vår tjänares bön och åkallan. Och låt för din egen skull, Herre, ditt ansikte lysa över ditt tempel som ligger ödelagt. Min Gud, vänd ditt öra hit och hör. Öppna dina ögon och se förödelsen som drabbat oss och den stad som vilken din namn utropas. Vi litar inte till vår egen rättfärdighet när vi kommer inför dig med våra böner, utan till din stora barmhärtighet. Herre, hör, Herre, förlåt, Herre. Lyssna och grip in. För din egen skull, min Gud, dröj inte, till över din stad ditt folk har ditt namn utropats. Här går han tillbaka till vem Gud är. Att Gud är trofast. Att han har fört sitt folk ut ur Egypten. Och att han har gjort det namnet, sitt namn ryktbart. Han oberoende på vem Gud är. Och han säger också att nu Gud har sagt det här i ditt ord. Det här är konsekvensen. Men också visar på att vi ska komma tillbaka. Låt ditt namn bli ärat. Låt det här bli till din ära. Inte för vår egen sång, men håll vad du lovat. Och jag tror vi kan också tänka på det i våra liv, att när vi ber om saker och ting, att låt göra så att Gud blir ärad. Att det är någonting som lyfter upp Gud. Och här ser jag också att Daniel, han ber om förlåtelse. Man ber också om upprättelse. Det finns mycket vi kan lära oss av Daniel med den här. Och det som är speciellt med den här bönen, att den fick svar. Att vi kan fortsätta läsa kapitel 9, hur en ängel kom och besökte Daniel. Men det är också en slags bekräftelse för honom. För han bad tills han fick svar. Och Gud skickar faktiskt folket tillbaka till Jerusalem. Och han var troligtvis en del av detta. Han stod i gapet för sitt eget folk, för sitt eget land. och sa, men vi har verkligen gjort det här, Gud. Förlåt oss nu, men upprätta oss. Vi har syndat, förlåt oss, upprätta oss nu. Det är dags. Och jag tror Gud också vill föra upp profeter som Daniel även i vår församling, även i vårt land. Folk som kan stå i gapet och be för församlingen, be för landet och ta ansvar. Och också få se ett svar. För det vill vi också göra. Vi vill inte bara be, men vi vill också se att det finns svar, Herre. Så jag vet inte hur du har det hemma, vad du kämpar med. Men min önskan också ska vara att vi ska vara från Daniel i våra böneliv. Att vi kan resa upp oss. Att vi kan be Gud att, men det här har vi gjort, Gud. Förlåt oss. Upprätta oss. Att vi vara sådana personer som åberopar vem du är, Gud. För du, Gud, är rättvis. Du är trofast. Du håller vad du lovat. Och du har inte gett upp oss om oss. Vi ska snart ha lite lovsång. Eller sång. Så. Och vi ska, innan det ska jag be en kort bön. Tack Gud för att du är trofast, Herre. Och tack Gud för att du använder Daniel till att be för sitt folk, Herre. Och han fick se att han fick svar, Herre. Och hjälp oss också att kunna ta den rollen också på olika områden i vårt liv. Att vi ber för både församlingen men också personen och med våra vänner, våra släktingar. Att vi går i gapet och vi står där och kämpar tillsammans, Herre. Och jag ber också att vi kan få se när vi står där i kampen och vi ber för vårt land, vi ber för församlingen, vi ber för våra vänner, vi ber för familjerna som vill att ska lära känna dig, Herre. Jag ber om att vi ska få svar också, Herre. Och hjälp oss också att åberopa vem du är, Herre. För du är trofast, Herre. Du är barmhärtig. Och jag ber åberopa dig, Herre, att jag tackar för det, Herre, att du är trofast, Herre. Du är barmhärtig, Herre. Förlåt oss. Och du ser var en när du sitter hemma också, vad vi bär på, vad vi, våra bördor ligger, Herre. Jag ber att du ska komma in och beröra det, Herre. Och hjälp oss att kunna släppa taget till dig, Jesus, Herre. Släppa bördor och släppa saker vi bär på till dig, Herre. Och jag ber också vi som lyssnar, hjälp oss att kunna stödja varandra. Kunna vara vänner som håller, hjälper oss åt. Så vi kan hjälpa varandra kunna släppa taget om olika bördor som vi bär på, Herre. Jag tackar dig, Herre, i Jesu namn. Amen.
Ja, vi går nu in i avslutningen av vår gudstjänst och vi ska be tillsammans. Både för de bönämnen som kommit in men också för veckan som ligger framför. Och när vi nu går in i bön så tänker jag på det Frans läste ur Daniels bok som var så bra. Vi litar inte till vår egen rättfärdighet när vi kommer inför Gud med våra böner utan till Guds stora barmhärtighet. Då ber vi. Tack Gud för att du har varit med oss idag. Tack för det du har förmedlat till oss genom ordet, sången, musiken, vittnesbörd och din närvaro idag. Var med oss nu var och en när vi återvänder hem till vår vardag. Du vet vad vi behöver. Vi ber också för veckan som ligger framför att du ska vara med oss och leda oss. Hjälp oss att vara lyhörda för din röst och ge oss mod att agera när du kallar på oss. Hjälp oss att visa omtanke och kärlek till alla dem vi möter under veckan. Vi vill också be för vår stad och för vår region och för vårt land. Välsigna alla trossyskon i andra församlingar. Vi ber för vårt land och för de som sitter i regering och riksdag. Ge dem vishet att fatta rätt beslut. Och vi ber också för de bönämnen som har skickats in. Du vet vad som behövs av kraft, mod, hopp och tro. I varje situation. Tack för att du är oss nära och för att du älskar oss så mycket. Tack för att vi får vara dina barn. Amen. Då är den här gudstjänsten slut och jag vill tacka dig för att du var med och firade gudstjänst tillsammans med oss idag. Glöm inte bort att du är högt älskad och mycket värdefull. Jag önskar dig en välsignad vecka och hoppas vi ses snart igen. Hej då!